Preparing recording. Yeah.
Okej. Okay. Vad bra. Jag är hjärtligt välkomna till terminens sista bibelforum. Och idag är ämnet Störst är kärleken. Störst är kärleken. Jag ska försöka ge underlag för ett samtal kring den här viktiga frågan. Det här är ju ett ämne som jag tror vi kan ha mycket att samtala om. Vad menas egentligen med kärlek? Och vad menas med det här uttrycket störst är kärleken? Inledningsvis kan vi väl konstatera att vi får olika svar om vi går ut och intervjuar människor om kärlek. Och frågar dem, vad menar du med kärlek och hur viktig är kärlek? Ja, alla tror jag betonar ändå att det är väldigt viktigt med kärlek. Kärlek är positivt, kärlek är bra och kärlek är viktigt. Men vad menar vi? Vilken typ av kärlek? Vad lägger vi in i begreppet? Vad är det vi tänker på? En intervju med människor ger alla möjliga svar som ofta har det gemensamt att det är någonting jag vill ha. Det har att göra med vad jag begär, vad jag önskar att få uppleva, få erfara och på sista tiden oerhört hög grad att få njuta av. Kärlek och njutning har nästan i många fall sammanfallit. Men nu samlas vi ju i Västerås Bibelforum och då är det ju inte det primära för oss att undersöka vad olika människor tycker, utan vi frågar vad säger Bibeln om kärlek. Det är ju det som är poängen med vårt Bibelforum, att försöka förstå och tränga in i vad Bibeln har att säga om olika viktiga ämnen. När man börjar att studera det här ämnet i Bibelns ljus så lägger man först märke till att den kärlek Bibeln talar om när den säger största kärleken, det är inte den kärlek som jag kräver och som jag begär, utan det är den kärlek jag ska ge, men dessvärre på grund av synden inte kan ge. Lagen talar om att jag ska ge kärlek. Jag ska ge kärlek till 100% till Gud och till 100% till mina medmänniskor. Men Bibelns stora budskap och det som är ett glädjebudskap, det är inte vad som begärs av mig. För det krossar mig. Eller som Bibeln uttrycker det, det dödar. Det avslöjar mig. Jag kan inte. Jag förmår inte. Det Gud begär av mig, den renhet och helighet och kärlek. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft. Och av allt i förstånd, det förmår jag inte, hur jag anstränger mig. Och ändå står detta krav kvar. Och jag ska älska min nästa som mig själv. Men glädjebudskapet, det stora huvudbudskapet, det är att det finns en lösning på detta dilemma. Och det enda som ger liv och det enda som ger hopp. Jag kan börja med detta ord av Jesus. Ni ska älska varandra, säger Jesus. Och så fortsätter han. Så som jag har älskat er. Bibeln talar om igen om Jesus kärlek till oss. Om Guds kärlek till oss. Och säger, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och Bibeln säger, lär känna Kristi kärlek. Det är det viktiga. Lär känna Kristi kärlek. Det är två olika ord i grundtexten för kärlek. Det ena ordet, det är den begärande kärleken. Vi begär. Jag ska ha. Jag vill uppleva. Jag har inte fått tillräckligt av kärlek. Och det förekommer inte så mycket i Bibeln. Men jag kommer till den typen av kärlek som Bibeln också beskriver. Det som framför allt används i grundtexten om kärlek, det är den utgivande kärleken. Som substantiv så heter det på grekiska agape. Det har ni säkert hört. Agape. Och som verb så blir det då agapein i infinitiv. Eller agapao i första person. Singularis. Det är den utgivande kärleken. Det är den kärlek som ger. När Jesus säger ni ska älska varandra, då är det den här utgivande kärleken han talar om. Ni ska ge kärlek. Ge kärlek till varandra. Och hur då? Så som jag har älskat er. Och hur har Kristus älskat oss? Han har gått till döden för oss. Lär därför känna Kristi kärlek. Och hur fortsätter det här bibelstället? Jo, så här. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Kristi utgivande kärlek, offer för oss, är så obegripligt stort att ingen kan fatta hur stort det är. Och man försöker att mäta in den på bredden, längden och höjden, så kan vi inte det. Och det är det grundläggande när Bibeln talar om kärlek, att vi först måste lära känna Kristi kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Annars inte. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Eller så här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Att vi har gett kärlek till Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är första Johannes 4. Och om nu vi ska visa omtanke, ha ett förlåtande sinnelag, ta oss an andra människor. Ge barmhärtighet. Ge omtanke och kärlek. Så måste vi först se på den stora omtanken och kärleken och offret och utgivandet som har skett för oss. För oss motståndare till Gud. Den som har fått lite förlåtet, säger Jesus, älskar litet. Det är alltså utgångspunkten, Guds kärlek till oss. Den utgivande kärleken. Det offer som Kristus har gjort för oss medan vi ännu var fiender. Och det är då bakgrunden för uppmaningen. Nu när du har fått så mycket förlåt. När du har blivit så oförtjänt älskad, så stort att du inte kan fatta hur stort det är, så älska. Älska din broder, älska andra människor, älska varann. Och då är det samma verb, agapate, andra person, pluralis i uppmaningsform. Så som jag har älskat er, agapesa. Heter det då på grekiska av ordet agape, agapao. Så som jag har utgivit mig för er, så ska också ni älska varandra, utge er för andra. Johannes 13. Älska varandra uthålligt av rent hjärta, skriver Petrus. Låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Inte bara i ord och i fraser. För så var ju inte Kristi kärlek till oss. Det var inte bara en tanke, en idé. Det var kött och blod, historiskt, verkligt, reellt. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Hur är alltså tågordningen? Först Faderns obegripliga godhet och kärlek till en fallen värld. Och därigenom sänder han sin son som utger sitt liv för oss. Och vi då blir kvar i. Det kommer inte där. Ja, nu är det eran tur. Sätt nu igång. Jobba på. Ansträng dig lite mer. Utan ständigt kommer då vila i, bli kvar i, förtrösta på. Det är endast det som ger lust och iver till ett nytt liv. Det är det som är trons väsen. Att bli kvar i Kristi kärlek. Att se på Kristus och förlita sig på honom. Det är trons väsen. Och det får en följd att vi vill ge kärlek till andra. Men inte som en förutsättning för att få Guds kärlek, utan som en följd av att vi har fått Guds obegripliga nåd och kärlek. Förstår ni skillnaden? Om jag talade, säger Paulus, både människors och änglars språk, men inte hade agape, den utgivande kärleken, då vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Har inte lärt känna den utgivande kärleken. Ty Gud är den utgivande kärleken. Vi översätter ju bara till Gud är kärlek. Förstår agape som betyder kärlek. Men kärlek i betydelsen den uppoffrande, utgivande, givande kärleken. Om vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, då är agape förstås hela tiden, och tror på den, förtröstar på den, litar på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Ni kan ju, om ni har lust när ni kommer hem, sök upp ordet, kan ni skriva på datorn, ordet förbli. Och titta hur ofta det förekommer i Johannes evangeliet och i Johannes brev. Det blir många gånger. Förbli i mig. Förbli i mig. Kärleken upphör aldrig, står det i 1 Kor 13. Men allt annat upphör. Hur kan det komma sig? Kärleken är en beskrivning av Gud, Guds väsen, Guds natur. Och Gud upphör aldrig. Det enda som är evigt. Nu består tron, hoppet och kärleken. Det är Guds utgivande kärlek, hans obegripliga godhet och nåd emot oss. I handling utförd genom Jesus Kristus och oss till evigt lycka. Det är det som upptänder tro. Och hopp inför döden och evigheten. Hoppet om evigt liv. Och därför består tron nu och hoppet och kärleken, säger Paulus. Men störst av dem är kärleken. Och det är det som har givit upphov till dagens ämne. Gud är, skriver samma apostel, kärlekens och fridens Gud. Och det finns ingen frid utan Kristi utgivande för oss. Utan hans ställföreträdande gottgörelse för oss syndare finns ingen frid. Ingen frid med Gud att vila vid. Kärleken hos oss, en kärlek som vill det Gud vill och vill ära och älska Gud och tjäna och hjälpa och ta sig an och visa barmhärtighet och förlåtelse mot medmänniskor. Det är en andens frukt, som är samma sak som att säga det är en följd av tron. Anden har genom nådens evangeliet skapat tron, och det är andens frukt genom evangeliet. Andens frukt är kärlek, och sen kan ni fortsätta: kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. När Paulus skriver till sin son i tron, Timoteus, i första brevet, så säger han så här, och det klargör ordningen: vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Här har ni ordningen. Först kommer Herrens överflödande nåd, som har kraft och makt. Och bara den har kraft och makt att upptända tro. Kravet, du ska älska, du ska vara mera kärleksfull, kan inte upptända tro. Det visar hur vi bör vara, men det kan inte skapa oss till sådana kärleksfulla och heliga människor som lagen kräver. Men evangeliet tänder tro. Bara Herrens nåd som överflödat över oss. Så med denna nåd kommer tron, och med tron kärleken. Det är väldigt viktigt att man har den här ordningsföljden klart för sig. Och när det gäller vår kärlek, så heter det kärleken i Kristus Jesus. Vår kärlek måste ha sin rot i Jesus Kristus. Vila i Kristus, eller som vi läste nu, förbli i min kärlek. Förbli i min kärlek. Så att ta emot Guds obegripligt stora gåva, förlåtelse, kärlek, och sen direkt efteråt gå och ta struptag på sin nästa, betala vad du är skyldig, det känner ni till. Det går inte ihop. Det avslöjar oss obarmhärtigt. Då har vi inte förstått någonting. Då har vi inte sett Kristi kärlek till oss. Och då vill vi inte ha den. Det visar vi om vi handlar så med andra. Ja, när nu Bibeln har klargjort hur mycket vi har fått, då vill också apostlarna och Jesus själv ägga oss till att verkligen nu leva ut vår glädje och tacksamhet över Guds nåd gentemot andra människor. Den som kanske allra mest har skrivit om det här praktiskt och självvårdande, kanske blir förvånade, men det är Martin Luther. Så ibland kan man undra, om man bara läser vissa delar hos Martin Luther, var väldigt vad han driver gärningar. Han som är nådens predikant. Han som upptäckte evangeliet. Den fria gåvan. Och verkligen fick kämpa så att hans panna var blodig emot en kyrka och mot en samtid som hade förstört evangeliet till krav. När det var Guds stora gåva. Men han kan skriva om hur vi ska ge uttryck för vår glädje och tacksamhet över den befriande nåden genom att ta sig an vår nästa. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Och visst skämmer det evangeliet om du möter en troende vän som visar allt annat än överflödande kärlek och omtanke om andra människor. Visst är det lite problematiskt Om du hör den människan spy galla över andra människor och på olika sätt ge uttryck för motsatsen till omtanke, förståelse, hjälp. Vi som hör dagen till, och det här blev viktigt för apostlarna, för det var inga helgon de hade att göra med i de nya församlingar som hade bildats runt Medelhavet. Utan de upptäckte alla möjliga avarter och vantro och kötslighet ganska snart. Vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälp. Ofta så är vi ju med på det att det är klart att tron är ett verkligt pansar som skyddar oss. Vad vore vi utan tron? Vad lätt vi kunde skadas och förföras och drivas bort ifrån Gud. Och att hoppet är en väldig hjälm, hoppet om frälsning för Jesu Kristi skull. Och det är bra att ha skyddshjälm. Men här står också att kärleken är med som pansar. Står iförda tron och kärleken som pansar. Jo, just det. En troende som går ut och tar struptag på sin nästa, betala vad du är skyldig, och är obarmhärtig och hård och elak, den är väldigt sårbar för Satans pilar. Den är sårbar så att Satan väldigt lätt skadar och förstör och tar ifrån den människan tron. Älska varandra innerligt, till kärleken överskyler många synder. Kärleken håller inte på att försöka leta fram lite till och lite till, utan raka motsatsen. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras, skriver Paulus i församlingen i Filippi, Filipperbrevet 2. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Och sen kommer då motiveringen. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Kolosserbrevet 3:13. Det här är det bibliska perspektivet på kärleken. Nu tänkte jag komma till mot slutet då till missförstånd av kärlek. Felaktig kärlek. I de sista dagarna skriver Paulus till Timoteus. Kommer svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Var det det som Bibeln hade sagt om kärleken? Och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Det kan inte vara vår tid ändå. Ja, enligt Bibeln så de sista tiderna, de sista dagarna, det är när de utlovade löftena om Kristi förlåtelse genom sin ställföreträdande gottgörelse har ägt rum. Nya förbundets tid, det är den sista tiden, de sista dagarna. Sen kan Bibeln på några ställen också tala om den sista biten av de sista dagarna. Och hur var det när Jesus kom och gav sitt liv? Ja, då blev det väl allt annat än det här med hånfullhet, olydighet, otacksamhet, gudlöshet, skvalleraktighet, kärlekslöshet, oförsonlighet. Det försvann väl? Tvärtom. Bort med honom. Bort med honom. Korsfäst honom. Ja, det var ju då det, men sen blev det väl bättre. Alla apostlarna, utom en, dödades. Dödades. För sin tros skull. Och hur är det nu? Jag vet inte. Är det inte ganska typiskt i vår tid? Vi älskar oss själva, penningkära, sätter oss själva som det viktigaste. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, högmodiga, älskar njutning istället för Gud. Är det inte det som är dagens evangelium? Nu gäller det att se till att försöka få ut mera. Och stå på dig. Och begär. Och kräv. Och lev ut. Visserligen har man en spärr och säger det är klart det får inte gå ut. I alla fall inte allt för mycket över andra. Men om det inte direkt skadar andra så. Ta bara för dig. Lev ut. Var egensinnig. Paulus skriver redan på hans tid var det så här. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Hur är det nu? Tänker man på det jordiska? Det är väl nästan bara det man tänker på. Det jordiska. Jorden. Och vi ska vi förvalta jorden med ansvar. Men nu är det liksom det jordiska i allting. Och när nu kyrkorna gäller att hänga med så måste också det bli samma tema hela tiden. Att predika om det jordiska ännu mer. Hur är det då med den erotiska kärleken? Ja, den är också Guds skapelse. Guds ordning. Och predikaren skriver, njut livet med den hustru som du älskar alla dagar i ditt förgängliga liv. Det är temat till predikaren. En härlig bok. För den har det rätta perspektivet att här under solen så är allt begränsat. Förgängligt. Allt är förgängligt. Och egentligen bör det översättas så. Och om man översätter allt det fåfängligt så är det bara sant i den meningen att om man inte har klart för sig vad som är evigt och vad som är förgängligt och gör det förgängliga till det eviga och allt som vi ska satsa på och jobba med, då är det fåfänglighet. Då är det fåfängligt. Då är det tomt. Ett sånt liv är tomt. Tomhet och återtomhet. Förgängligt leder då till fåfänglighet. Predikaren är en fantastisk bok. Den vet att vi har ett antal dagar här och att det är ett förgängligt liv och hela den här världen är förgänglig och ska gå under. Har begränsad tid. Njut livet med en hustru som du älskar alla dagar i ditt förgängliga liv. Det som Gud ger dig under solen, ja under alla dina förgängliga dagar. Verkligen är ordet förgängligt upprepas. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Den erotiska kärleken är en Guds gåva. Att glädja sig över och ta vara på. Men liksom alla gåvor kan den här gåvan missbrukas. Något så oerhört. Och när det blir gudlöshet. Och allt är det jordiska. Och kärlek blir detsamma bara som egen upplevelse och njutning. Så tar det syndiga begäret över. Och köttets gärningar, det vill säga vår syndiga naturs lust och gärning är uppenbar. Det är otukt, orenhet, lösaktighet. Och avfallet från den sanne guden manifesteras ständigt i en perversion eller en förvanskning av den erotiska kärlekens gåva. Dels kan man naturligtvis hamna i det andra diket, som man säger nu, för att det inte ska bli någon förvanskning här, så ska vi alla vara celibatärer. Vi borde alla gå i kloster. Vi borde alla se till att den könliga utlevande kärleken, den får inte existera. Den måste helt dämpas och försvinna. Men det är inte Bibelns lära. Gud har skapat också kroppen med dess speciella utrustning och känslor. Men när man avfaller från den sanne guden, så kommer man inte minst, naturligtvis mycket annat också, man missbrukar tungan. Man missbrukar massa andra saker och man missbrukar det begär. Det erotiska begär som har nedlagts i oss. Och det finns väl beskrivet i Bibeln. Och det är sådana här texter som man inte så ofta läser nu. Och om man läser det så kanske man blir åtalad. Men nu ska jag läsa det. Får vi se. Det bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär. Vad står det här då? Jag kan inte läsa mina egna anteckningar. Till allt slags otukt och förnedrande och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Känner du igen? Det har vi varit inne på när vi har pratat om darwinismen, utvecklingsläran och den här tanken att det skapade har skapat sig själv. Och man kan säga fantastiskt vad skapelsen kan och vad den har gjort och hur den har kunnat fixa saker och ting på ett så förunderligt vis. Man tjänade skapade istället för skaparen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är inte så otydligt skrivet precis. Och nu förhärligas avfallet från Gud. Det är extra bra. Det är först nu man kan bli fri, heter det. Om man frigör sig från Gud och lever ut sina egna begär på alla möjliga och omöjliga vis, då först kan man bli riktigt fri och verkligen ha det fantastiska livet med stort L. Petrus skriver om de som lever ut kötsliga begär. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig. Lägger ni märke till definitionerna? Vi talade om vad agape betyder. Att ge ut, att offra sig för andra. Att först och främst andra får, inte jag, men här är precis tvärtom. Här övar man sig att roffa åt sig. Det talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar det med utsvävningar till sig människor som med knappnöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De De lovar frihet, men är själva slavar under fördärvet. Till det man besegras av är man slav under. Så skriver Petrus i sitt andra brev, andra kapitel. De lovar frihet, men är själva slavar under fördärvet. Till det man besegras av är man slav under. Nu skriver Paulus, ja men vi var ju allihop före tron. I sånt här mörker och sånt illa läge. Och förstod inte bättre. Vi var döda andligt sett i överträdelser och synder. Vad är det då som kan befria oss? Vad är det då som är den sanna friheten? Vi kan det inte. Vi kan inte befria oss. Vi kan inte frigöra oss från vårt syndafördärv. Endast Kristi kärlek. Endast vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Endast det är vår räddning, vårt hopp och vår frihet. Och endast det kan skapa en lust och en vilja att leva så som Gud vill. Att älska honom och att älska vår nästa. Samtidigt vet vi att vår kärlek till Gud och vår kärlek till vår nästa kan aldrig ge oss det eviga livet. All vår kärlek är och all vår rättfärdighet är som en nedsmutsad klädnad, skriver profeten Jesaja 64 kapitlet. Kristi kärlek, Kristi rättfärdighet för oss, hans offer för oss, det är vårt liv. Och det är det enda som ger oss lust att leva så som Gud vill. Och därmed tror jag har gett er ett underlag för samtal om det viktiga ämnet. Störst är kärleken.